Podplay.
Att ljuga för någon att man har en obotlig cancer, som den ljuga för den som du är tillsammans med, det skulle jag aldrig liksom kunna tänka mig att någon gjorde. Så att även om jag började tänka lite att något var märkligt, så började jag ifrågasätta mig själv istället.
Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter jag män och kvinnor som anonymt berättar sin historia eller erfarenheter som de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, inom familjen eller på jobbet. Och vad är egentligen psykopati? I varje säsong gästar experter som berättar mer om det. I Älskade psykopat får vi höra verkliga berättelser som sällan annars får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag som gör podden heter Emelie Olsson och jag är journalist, relationsterapeut och författare. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Välkommen hit till podden.
Tack så mycket.
Kan du börja med att berätta lite kort om vem du är?
Ja, men jag är en man i 40-årsåldern som har ett stort intresse för träning och mindfulness. Jobbar med olika typer av projekt i veckorna och dagarna och helgerna.
Hur kommer det sig att du skrev in till mig och var intresserad av att vara gäst i Älskade psykopat?
Men jag har lyssnat på din podd, jag tror ett par gånger. Jag är en ganska dålig poddlyssnare generellt, men två avsnitt tror jag har lyssnat på. Och jag minns ett avsnitt som var ganska, som påminner om min historia. Och sen tänkte jag inte så mycket mer på det. Men sen har vänner och bekanta sagt, eller tipsat om din podd. Och så här, ska du inte skicka in den till den podden? Och jag kände så här, nej, men jag kan inte själv skicka in min egen story. Alltså det känns lite, men tänkte jag kan göra det ändå. Dels för att så här, jag pratar inte så mycket om det som har hänt. Sen är det ju liksom ingenting som ligger kvar, så att jag mår dåligt av det. Så.
Vad är det sammanfattningsvis som vi kommer få höra om här?
Ja, ni kommer få höra om en relation jag hade med en kvinna som helt enkelt under vår tid tillsammans lurade i mig att hon var obotligt sjuk i cancer. Så det är väl det stora hela. Det kommer handla om.
Om du tar det från början, hur du träffade henne och ditt allra första möte och intryck av henne.
Mm. Alltså jag minns hur vi fick kontakt. Det var via sociala medier. Och sen började hon prata med mig, eller hon skrev till mig. Så vi började prata på sociala medier. Hon bodde då som sagt långt bort från där jag bodde. Och sen bestämde vi oss för att ses. Så hon kom till mig. Och ja, men hon var ju så här rolig, hon var charmig, hon var, såg bra ut, kunde prata för sig, skoja, hade humor och så. Så det var liksom en bra tjej. Så, första intryck. Utåtriktad. Ja, men hon åkte oftast till mig, eller hon åkte alltid till mig. För att hon nämnde tidigt, när vi började dejta, att hennes lägenhet skulle renoveras och det var massa projekt, så att hon bodde hos sina föräldrar under en period. Så att då var det bättre att hon åkte till mig när vi skulle ses. Jag hade väl också en period där jag hade väl mycket sämre självkänsla, tror jag. Så att var det någon som liksom visade ett tycke för en, så var det så, wow, nu fylls ju det tomrummet på ännu mer.
Hur utvecklar sig det här då sen till en relation?
Ja, men vi ses några gånger och sen så går det väl någon månad. Och vi känner väl så här, ja, men vi tycker om varandra. Vi ska fortsätta träffas. Så att, ja, som vilka andra som helst egentligen, fortsätter träffas. Så gott det går när man bor på så långa avstånd ifrån varandra. Men drygt en månad in i sen vi började träffas, då skulle hon göra då ta bort en tumör ur kroppen. Och då lät det som att det var väldigt liksom, ja men det var inga konstigheter, det var bara en sån godartad tumör som skulle tas bort. Ja, den togs bort, allt gick jättebra, vi fortsatte ses och sen så gick det väl kanske ett par månader, tre kanske, någonting sånt. Då hon säger att ja, den här tumören som jag tog bort, den har lyckats sprida sig till andra delar av kroppen. Och då började det väl egentligen, alltså det var väl första, alltså det var inget varningstecken för mig, men det var första startskottet för hennes lugn, så att säga.
Hur verkade hon när hon berättade om den här operationen?
Då just om den första operationen så var hon ganska lättsam och att det inga konstigheter. Men jag tror hon använde det som ett så att säga, första plan att så något frö i att de faktiskt hade en tumör och sen så togs den bort och då var det jättebra, men sen så berättade hon att hon hade varit på kontroller och då hade det visat sig att den hade spridits ändå i kroppen till ett svårt område. Och där börjar det egentligen. Alltså,
påverkade det här eran relation på något sätt, tyckte du?
Ja, alltså det var ju ganska tidigt in, så det var inte så att vi var tillsammans länge och sen kom ett sånt där så att säga besked, men det var väl annorlunda. Hon var ju, vi bodde ju först och främst inte i samma stad, ganska långt bort ifrån varandra. Och hon hade sitt jobb och sig, jag hade mitt jobb. Sen var det jobbigt när hon skulle in på sån här sjukhusbesök. Då hon sa så, ja men nu kommer jag åka in, och så gjorde hon ju tidigt klart att om jag åker in på sjukhus så är det ju min nära vän eller min mamma och pappa som sköter kommunikationen med min telefon. Och det lät ju inget konstigt i mina öron först. Jag tänkte, det var bra. Men det var ju också uträknat. Och för då, ja, hon det kunde skicka uppdateringar från sjukhuset att nu är det illa. Och då trodde jag att det var hon som, eller hennes vän eller familj som skickade det smset. Men det var ju hon, men det visste jag inte då. Alltså, så hon satt och manipulerade egna, eller skrev egna sms hemifrån. Som att hon var i tredje person.
Var det ofta hon åkte på de här kontrollerna?
Ja, det var, alltså i början var det ganska lugnt. Lite så här som man gör kanske efteråt, jag har ingen koll. Men jag märkte ju sen att så fort jag hade någonting på gång i min karriär så blev det oftast kritiskt i anslutning till den dagen. Det hände ett par gånger i rad och då tänkte jag så här, men det där, det känns ju som ett mönster. Så tänkte jag, nej men så kan det ju inte vara. Det stämmer ju. Men det var oftast så att jag hade någonting kanske på fredagen, frid och fröjd, det var inga konstigheter. Sen när det närmade sig torsdag där, då blev hon dålig och sa, kan inte du strunta i det och se till att jag kan nå dig och så. Och då gjorde jag det, jag ställde in mycket, mycket jobb på grund av det. Och det såg jag ett mönster, men jag vågade inte tro på att det var ett mönster. Jag tänkte att det var en slump bara varje gång.
Men upplevde du att hon höll dig väldigt utanför den här sjukdomen och det här förloppet? Eller hur pass involverad blev du i det?
Jag blev knappt involverad på det sättet att jag var ju aldrig med på något sjukhusbesök. Och hon pratade väl med sin läkare i telefon ibland, som såklart inte var sin läkare. Men nej, hon uppdaterade mig. Det gick via henne hur läget var. Den informationen hon har fått från.
Och de här kontrollerna, vad hände och vad sa hon kring dem?
Nej, hon kunde säga att så här, ja, men det gick bra. Vi har gjort ett ingrepp med laser till exempel, kunde ha sagt. Och då hade hon ju till och med ärr på kroppen. Så jag vet inte om hon har skaffat det i samband med att hon måste bevisa det eller att det funnits där innan. Men hon visade att det fanns liksom ett märke på kroppen och så där. Så att, nej, det var mer så här. Och så ibland var hon tröttare än vanligt och ibland kördes hon in för att det var kritiskt och då var det liksom jobbigt för då satt man hemma och inte visste vad man skulle göra. Men, ja.
Så det var olika typer av kontroller och sjukhusbesök, men kommer den vändpunkt i den här sjukdomen?
Till det bättre menar du? Eller,
till det sämre?
ja men det kommer ju när hon ger beskedet av att den här tumören sitter i ett svårt område, vilket gör att det troligtvis inte går att bota den. Alltså att det kommer bara vara ett långt lidande mot slutet. Det var väl där egentligen som det förändrades till det sämre, så att säga. För det blev ju jobbigt då. Ja.
Kan du berätta lite mer om det? Och, ja, men Också er relation parallellt med de här sjukhusbesöken.
Ja, men precis. Alltså, det var ju så ganska vanligt. Alltså, vi var ju ute, vi tränade mycket. Vi var ute på liksom, restaurang på stan, glider runt. Det var ingen konstigt så. Det var inte så att hon var jättetrött. Men hon kunde ju säga att hon blev trött och ville vila. Men annars var det som vanligt. Det var inget konstigt egentligen. Det är ju en jobbig situation när man vet någonstans att jag är tillsammans med en person som ja, i mitt huvud då kommer dö för att hon har en så svår cancer. Så att det är klart man går runt med och sen tänker så här att ska jag vara ihop? Ska vi funka att vara tillsammans eller inte? Men då har man ju också en känsla av att så här, om jag lämnar en person som är döende i cancer, då är man ju ett as egentligen. Så tänkte jag nog också att nej, men jag står kvar och fortsätter se om vi kan lösa det här, om det kan bli bra liksom. Även om tanken fanns att det här kommer vara för jobbigt. Men nej, jag kände väl så här, nej, men det här ska hon ju inte vara själv om. Hon är ju liksom dödligt sjuk, så att då får man ju liksom stå upp.
Berättade du om det här för folk?
Alltså jag berättade för människor att hon var sjuk. Alltså att hon hade cancer. Och det gjorde hon själv också vid ett par tillfällen och träffade en del av min familj. Så att ja, folk runt om visste om situationen. Men de såg också fler tecken på att något var konstigt än vad jag gjorde. För att jag tänker att jag är i situationen, jag har kontroll. Så att det de ser är liksom inte något av värde. Men det visar ju sen att de såg ju varningssignalen när jag själv inte såg.
Och vi ska prata lite mer om det om en stund. Men jag också tänkte, men som du beskriver här, att vara i en relation med någon som man vet ska dö i cancer. Mm. Pratade ni mycket om det här när ni umgicks, eller försökte man att tänka bort det på något sätt?
Man tänkte bort det ganska mycket ändå. Man hade det ju i bakhuvudet hela tiden. I alla fall jag hade ju i bakhuvudet att vad ska hända i veckan? Så ska det bli komplikationer igen? Och ska det bli liksom, jag sitter här i den här stan och hon sitter i den stan. Och så händer något, så kan man inte göra någonting. Så det var mycket psykiskt, men det var ju, hon var ju smart som sagt. Hon lyckades ju komma ihåg vad hon hade sagt och såg alltid till att det blev till sin fördel på något sätt.
Men hölls hon fortfarande utanför sjukhuset, eller borde inte de här kontrollerna successivt öka på, eller kommer det inte någon behandling in? Ja, men vad händer med henne?
Ja, enligt henne då så fortsätta behandla, alltså fortsätta göra det så bra som möjligt hela tiden. Alltså försöka få bort tumören, eller i alla fall se till att göra metoder som gör att det känns så bra som möjligt. Och jag menar så här, det är klart man tänkte ibland att något var konstigt, men samtidigt så tänkte jag så här, nej, men ingen människa ljuger om någonting sånt här, så att jag behöver inte ens gå vidare med den tanken, för att det finns inte folk till det, tänkte jag. Alltså, så att jag släppte den magkänslan, helt enkelt. Som jag borde ha lyssnat på.
Så hon ligger aldrig inne på sjukhus och blir märkbart sämre i form av att man kanske magrar av, som är vanligt under cancer?
Ingenting sånt. Trötthet mest. Trötthet och ångest för att, med vetskapen att man kanske dör. Så det är ett skådespel. Men
du trodde på, såklart. Du var ju...
Ja, såklart. Alltså jag tänker så här, ingen människa ljuger ju och säger så här. Alltså man kan ju säkert ljuga om andra saker som inte är liksom... Men att ljuga för någon att man har en obotlig cancer, ljuga för den som du är tillsammans med, det skulle jag aldrig liksom kunna tänka mig att någon gjorde. Så att även om jag började tänka lite att något var märkligt, så började jag ifrågasätta mig själv istället. Att så här, det är jag som är knäpp i huvudet nu, som tror att en människa som har cancer ljuger och säger att hon har det. Så att jag började tänka att jag blir knäpp istället. Så att då var det lättare att så bara, jag behöver inte kolla upp det mer. Jag minns ett tillfälle, jag skulle göra ett större jobb. Och är på väg dit. Då får jag ett meddelande om att hon, det är kritiskt läge igen, och att hon ska flygas då med helikopter till den staden jag bor i. Och jag ställer in det här jobbet, för jag vet att hon kommer ju hit nu. Så jag ställer in jobbet på kvällen där. Åker till sjukhuset för att vänta in. Och sen så, det händer ju inget, ingen kommer ju. Och sen får jag uppdatering senare under kvällen att så här, det blev strul med flygningen, de fick vända och sådär. Så att det var ju liksom, hon använde stora lugner för att sätta mig i balans.
Hur kom det här fram att det här inte var sant?
Ja, men jag började ju märka mer och mer att jag inte får ta del av hennes sida av sitt liv. Alltså hemma och sen och sådär. Och då förklarar jag för henne att det har ju ingenting nu med din sjukdom att göra eller någonting. Jag vill bara se vad du har på din planhalva. För jag har inte fått sett någonting. Jag har inte fått sett var du bor. Jag har inte fått sett träffa din familj och så vidare. Hon träffade ju min familj. Så att då började jag liksom frågasätta det. Och sen kom det till någon punkt att hon bara, nej men jag lovar så här, runt augusti ska du få träffa min familj. Och sen precis dagen innan så kom ju en ursäkt att det inte gick. Ja, för att det hade hänt något då. Och då började jag så här, men nu är det någonting konstigt just med, inte just med sjukdomen, men jag sa så här, nu räcker det, jag kan inte vara ihop med dig. Och det har ingenting med din sjukdom att göra, utan det har med, men någonstans var det säkert inne att jag skulle göra så ändå, jag vet inte. Det var bara, jag behövde någon utväg. Men sen så går det ju ett år där jag får ett mejl från henne där det står, hoppas det är bra, skulle vi kunna ses, jag behöver berätta en sak.
Då har ni gjort slut sedan ett år tillbaka. Mm. Men det här steget att du faktiskt gör slut med henne trots att du tidigare sa att det var svårt att göra det. Ja. Men du hade ändå ändrat dig här.
Jag var ganska bestämd. Dels jag hade det som var som jag sa där, att så här, jag bara, det har inte med sjukdomen att göra nu. Det har med att jag inte får se din sida av var du kommer ifrån och vart du bor och så vidare. Det var väldigt... Fick aldrig göra det, och det var det som var mitt argument för att, inte att jag inte trodde på hennes sjukdom, men det kanske var någon kombination av att jag ändå misstänkte någonting.
Men vad sa hon när du gjorde slut och berättade det här?
När jag gjorde slut med henne via telefon och sa att det var över, då blev hon skogstokig såklart. Hon försökte ringa mig. Hon skrev till mig, jag hade väl blockat henne då. Och sen gick det ett par dagar tror jag. Eller om det var en eller två dagar. Då hade hon hört av sig till min, kanske mer än en vecka, strunt samma. Men hon hörde av sig till min syster och sa, jag får inte tag i David, men du kan ju hälsa honom att jag har varit hos läkarna och de säger nu att jag har ungefär ett halvår kvar i livet. Det sa hon precis i anslutning till att det gjorde slut. Och då var jag så här, ja. Synd, alltså det är inte mitt, alltså jag kan inte göra någonting åt det, det har inte med det att göra. Alltså. Hon använde ju det för att försöka dra tillbaka mig till att jag säger, åh vilken dålig människa som dumpar någon som är sjuk.
Sen får du kontakt ett år senare.
Ja, exakt, då hör hon av sig och så skriver hon ju då att, ja, kan vi ses, jag vill berätta en sak. Och när jag läser det, då är det som att alltså det är som en polett trillar ner i mitt huvud, för att jag börjar förstå att, eller jag vet nästan vad hon ska berätta. Eller jag är helt övertygad om att hon kommer berätta att jag har inte varit sjuk.
Men du sa att du hade blockerat henne, hur kan hon skriva till dig?
Hon lyckades mejla mig från någon mejl, så att jag fick ett mejl. Hon skapade väl någon ny adress och så fick jag ett mejl. Och då svarade jag så här, du kan få komma hit och berätta vad du vill berätta, så här. För någonstans visste jag då, när hon sa så, att jag vet vad hon kommer berätta. Men jag kommer inte dra det ur henne. Hon ska få öppna käften själv och säga det. Så jag sa, kom hit. Hon kom dit. Vi pratade lite, bara löst. Och sen så sa jag, nu vill jag att du berättar vad du ska berätta. Och då sa hon att jag har aldrig varit sjuk. Allt har varit en lugn. Jag har ljugit för dig. Under den tiden vi var tillsammans. Och fått råd från sina föräldrar och sin psykolog att hon skulle berätta det. Tala om att det var lugn.
När hon säger det här till dig, hur reagerar du på det?
Jag reagerar hur långt som helst. Jag säger typ bara, ja, jag misstänkte. Men nu vet jag, så nu kan jag liksom lägga det bakom mig, eller börja lägga mig. För att under det här året, mellan att hon berättade och vi är slut, så går jag runt i någon form av ovisshet. Jag tänker ju typ så här, hon kanske, alltså lever hon, var hon sjuk, var hon, alltså jag hade en konflikt i skallen. Så att när hon säger det till mig så blir jag inte ens arg eller någonting. Jag bara säger, okej, okay, jag misstänkte och nu vet jag. Och det var som att jag kunde så här, stoppa undan det där nu i ett fack och bara så här. Nu behöver jag inte övertänka om det var sant eller inte.
Men vad tänker du ändå att få det här bekräftat? Var det väldigt lätt att bara ta emot den sanningen?
Nej, jag vet inte, men jag var väldigt... Jag reagerade varken med ilska eller någonting. Jag sa till henne att så här, eller jag ställde en fråga. Har du gjort så här mot några andra förut? Och svaret var nej på den frågan. Och sen sa jag att är det någonting jag ångrar i hela mitt liv, så är det att jag träffade dig. Så. Och då tyckte hon att det var väldigt hårt sagt. Och då svarade jag så här, ja, det kanske låter hårt. Men det du gjorde faktiskt var liksom, jag vet inte hur många gånger var det. Jag hade ju, ja. Nej, så att jag avslutade det då. Och fick typ så här, vad kallar man det? Avslut bara. Att jag kan det... lägga det bakom mig och försöka gå vidare.
Frågade du varför hon hade ljugit?
Ja, jag frågade. Det stämmer. Jag frågade, för jag ville ha svar. Varför man gör på det sättet. Och hon nämnde väl någonting om att finns det någon diagnos på någonting, att man har någon form av bekräftelsebehov. Eller finns det något som heter Münchhausen by proxy, men det här är Münchhausen, alltså kanske proxy på sig själv. Att man skadar sig själv. Eller på ett sätt som gör att andra riktar, så du får fokus från andra. Och det var det hon ville ha. Hon ville ha min uppmärksamhet konstant. För att det var sms, det var samtal, det var konstant så. Här är jag. Hon slukade liksom mig in i hennes bubbla, och jag avskärmade mig från vänner och familj mer och mer. Så att det var för att hon skulle ha 100% uppmärksamhet från mig.
Men när du fick det här definitiva avslutet, började du ändå tänka lite på den här relationen igen? Eller var det bara så här, nu är det över, nu lägger jag det här bakom mig?
Det är klart att jag har tänkt på relationen under tiden som har gått. Men alltså idag och några år tillbaks så gör jag ju inte det. Om ingen påminner om det. Eller om jag blir påminn om det, precis. Men det är ingenting som grämer mig längre, eller som jag är bitter över längre. Men någon gång kunde man väl tänka tanken så här, och bli lite så här, för, alltså, så här, fan, kunde hon göra så eller säga så? Och sen tänka lite så här, hur mycket hon förstörde för ens, ja, men dels karriär. Alltså hon satt ju käppar i hjulen hela tiden. Så att, tänker man så här, hur hade det sett ut om hon inte hade dykt upp i mitt liv? Alltså då... Men då sa jag det, att det är det jag ångrar mest av allt, att jag träffade dig. Och i efterhand nu så tänker jag väl mer att det var någon mening med att jag skulle gå den där resan också på något sätt, jag vet inte.
Men du sa förut att dina vänner eller din omgivning såg varningstecken mycket tidigare än vad du gjorde. Kan du ta upp något exempel på vad det var?
Ja, men det var väl lite som många var inne på, att så här, att om hon nu är så sjuk, hur kan hon inte vara sjuk, alltså se sjukare eller vara sjukare än vad hon är liksom. Så det var väl det som de, det är väl inget man kanske säger rakt ut sådär, men jag tror att de kände det på sig, att det var något som inte stämde. Men jag var övertygad om att det stämde. Men det var väl typ sådana grejer som de hintade om, att det är väl de närmsta detaljerna.
Men när du har tänkt tillbaka på det här då, det här just att du inte fick ha någon insyn i hennes familj. Vad tror du det beror på?
Nej, det är ju, då skulle ju hela den här lögnen rasa samman. Då skulle jag träffa hennes familj och ta upp att hon är sjuk i cancer. Då skulle folk titta på honom och undra, då rasar hela lögnen som hon har dragit upp.
För det finns ju fall där det kan ju vara så att man inte bara ljuger för partnern, utan man
ja,
också...
Jo, just, ja, absolut. Men jag tror inte att... jag vet inte, men jag tror inte att hon har ljugit för sina vänner och familj, utan hon har lagt den lögnen på mig och mina vänner och min familj. Det är min känsla. För det finns så mycket detaljer i den här storyn som gör att liksom att dels att hon sitter och skriver de här sms'en som ska vara från hennes bästa vän eller pappa, mamma, till mig. Men det är hon själv som skriver det. Alltså så här, till exempel att ja, men nu är det kritiskt läge här, hon kanske dör i natt. Så sitter hon själv på sin kammare och skriver det till mig, vilket gör att jag sitter hemma själv och får panik. Så att det där tänker jag också på, hur kan man liksom, vart kommer det därifrån? Det är ju ren ondska på något sätt.
Verkade hon känna ånger? Alltså när hon berättade det här för dig, bad hon dig om ursäkt?
Hon kände ju inte så där ångerfull som en person kan göra, att de nästan är helt förtvivlade. Nej, så var det absolut inte. Det var mer så här, ja, det här var intressant. Och sen, ja, såg hon väl lite så rörd ut eller så. Men jag sa till henne också, allt du säger just nu, så här, jag kan inte ta någonting på allvar. Så här, hur du än beter dig eller vad du än säger. Så det, jag, bara, det, jag hör ord, men jag kan inte ta det för att det är 100% sant. Dels där att jag frågar om hon har gjort det mot någon annan. Och så vidare. Så att, ja.
Tiden efter här då, när du får veta vad som är sant och inte sant. Och ni har gjort slut, tiden går. På vilket sätt har detta ändå kanske påverkat dig? Mm. Kanske i framtida relationer, möten med människor.
Mm.
Har det påverkat dig?
Men det kan nog ha gjort... Det kan nog ha gjort det lite grann. Alltså, jag tror också, när det tog slut mellan henne och mig, så har jag nog tittat tillbaka till att så här, då skulle jag ju ge mig själv tid, lång, lång tid, för att alltså, laga mig själv på något sätt. Men jag minns ju att det gick ju inte så lång tid, kanske knappt ett halvår innan jag började träffa en ny tjej. Och den relationen var ju inte, liksom, det funkar inte heller. Nu när jag tittar tillbaks på relationen jag hade efter, så var det nog att jag bara sökte någonting som skulle fixa mig. Typ. Så att det har ju påverkat relationen för mig och för andra på ett negativt sätt. För jag tror att de relationerna skulle jag inte ha gått in i förrän jag var klar med mig själv. Och sen under åren så har jag jobbat med mig själv till ett bättre jag. Och i samband med det så träffade jag den personen som jag senast var tillsammans med. Och det är den sundaste relationen jag har haft. För att jag liksom tog hand om mina trauman först.
Hur tog du hand om dina trauman?
Jag fick ju rådet av att gå till en psykolog och prata. Jag har alltid känt att det är lite känsligt att gå till psykologer. Men jag bokade en tid till en psykolog och tänkte nu ska jag göra det här. Och det var ett ganska stort steg. Men det som händer är att jag kommer till platsen, så har psykologen glömt bort tiden. Så hon är inte på plats. Så att jag får inte någon tid. Och då tog jag det som ett sign lite grann att jag ska inte prata med någon psykolog. Inte än i alla fall. Men jag började lyssna, eller jag började göra övningar som, för att lindra ångest och stress och sådana saker. Mycket breathwork, mycket meditation och så vidare.
Hjälpte det?
Det har hjälpt. Det har hjälpt jättemycket. Jag minns när jag kom i kontakt med... dels djupandning och sånt första gången och testade det, så minns jag att jag låg och grät i nästan 15 minuter, jag bara störtbölade, och så kollade jag upp varför man gör så, och då kan det vara så att man lossar inre stress och trauman genom djupandning. Så det förmodligen har jag haft mycket så här lagrat som bara kom ut, och jag kände mig mycket lättare när jag var klar sen. Så nu är det här en daglig grej för mig, vilket så här, det är toppen. Så att jag mår inte dåligt av den situationen idag.
Men har det påverkat dig i andra typer av relationer? Nu vet inte jag hur mycket möten du har där det talas om sjukdomar, men känner du att ditt förtroende för människor har påverkats?
Nej, inte så mycket tror jag. Försöker tänka att så här, om den här personen har ljugit om det här, så kan jag inte använda det på den här personen och tro att den gör samma sak. Men sen får man inte vara man får inte heller vara helt naiv och tänka att så här, alla talar sanning. För många, många ljuger, många slirar på sanningen. Det tror jag alla har gjort, men det där är så extremt. Så att skulle någon idag säga till mig att ja, men jag har cancer, så skulle jag ju tro på det. Jag skulle inte bli misstänksam. Absolut inte. Men att jag inte litar på folk. Jag tror gott om folk. Men man är på sin vakt också.
Men när du tittar tillbaka på den här dejtingfasen.
Mm.
Var det någonting du gjorde annorlunda i dina dejter eller relationer därefter? Var det någonting du kände att du drog lärdom om från den här relationen till nästa?
Ja, men som sagt, efter den relationen så rusade du rätt snabbt in i ny, eller försökte, alltså så. Så att, och det var ju inte bra alls i efterhand. Jag trodde ju att någon annan skulle få mig att må bättre. Jag tänkte, är jag tillsammans med någon så mår jag bättre. Men det måste ju hela tiden börja med dig själv. Så att det är klart att den relationen inte funkar. Och sen hade jag en relation efter det som också inte heller funkade. För att jag tror att jag var, och kan fortfarande vara, men hade en väldigt dålig självkänsla, alltså nedtryckt i skorna efter den här perioden. Att liksom självförtroende och självkänsla var liksom sänkt. Och det var det också innan, för annars hade inte den här personen kunnat näsla sig in och utnyttjat mig för att ljuga. Men det jag har lärt mig är ju att gå på känsla hela tiden med en människa. Jag hade ju en känsla när jag träffade henne som konfliktade lite med skallen. Alltså det var ju någonting som jag kände var konstigt med henne. Och som jag hade rätt i då. Men nu när jag träffar nya människor så försöker jag gå på känsla och inte tänka vad det är för person. Jag vill bara få en känsla kring, är det här en människa som jag vill ha i min sfär eller vill inte? Och det gäller ju dejter också. Och sådär. Men det är väl det som jag har lärt mig. Så.
Men om du har då en känsla, och du hade ju också känslor som var ifrågasättande och även negativa med henne, ja. Men du kanske också blundade för det, som jag förstår. Ja. Skulle du säga att en dålig magkänsla, att det är någonting man borde ta upp med den personen och se reaktionen? Kan det hjälpa?
Ja, absolut. Ja. Jag tror att allt börjar, en stark magkänsla säger oftast mycket om saker. Och de flesta människor säger det. Så att, har man en känsla av att det är något som inte stämmer, fråga personen, ställ frågor. Så får du förmodligen ett svar. Och sen om det är sant eller inte, det är svårt att avgöra. Men då får du liksom, men håll inte in på det du undrar över. Jag gjorde väl lite så, jag ställde väl lite frågor. Men jag hade det här i tanken att jag ska inte ifrågasätta någon som är sjuk i cancer. Det blev liksom en konflikt där, att jag trodde att jag var knäpp. Så att jag höll mig från att så här, ställa massa frågor kring. Jag tänkte att det stressar väl bara att prata om sjukhusbesök och prover och grejer. Så att jag skulle nog ha lyssnat mer på vad jag kände och ställt henne mot väggen mer. Men jag tryckte bort det bara. Är det något som känns konstigt, försök liksom att lita på den känslan. För oftast har den rätt. Och den magkänslan kan du ju stärka upp genom att kanske börja med dig själv också. Att se till att du är en stark person inifrån ut. Vilket jag nog inte var då. Så att ju mer du känner dig själv och vad och så tror jag du har lättare för att känna av om något inte stämmer eller stämmer med en annan människa. Så att jag tror att du måste börja med dig själv först på något sätt. Jag kände ju att under den perioden var jag mer en person som säger, vem är jag? Jag går runt och bara är en person. Så.
Men den känslan, ja. Men du hade ditt jobb, du hade dina intressen. Ja, den här känslan då med existensen.
Ja. Nej, den jag var bara en, det känns som att jag var en person som gick runt bara och blev utnyttjad av en annan person. Alltså jag var lätt byte. Jag var inte lika liksom inåtkännande eller eftertänksam eller så. Vilket jag blivit med åren nu, för det har gått ändå över 10 år. Men jag tror att skillnaden idag är känslan inom mig själv. Så jag känner mig ganska trygg med mig här. Jag har mycket att jobba på fortfarande, men jag går med på känslan nu, så känslan ska du gå på.
Och följ Älskade psykopat på Instagram. Vill du vara gäst i podden? Maila emily.olson@bauermedia.se. Emily stavas med E-M-I-L-I-E. Men det går också bra att skicka till en på Älskade psykopats Instagram.
Podplay, en del av